är vi igång. Välkomna till Agilpodden, avsnitt
11.
Härligt. Jag heter Rick.
Jag heter Erik. Och idag har vi med oss en gäst också.
Idag igen.
Ja. Idag igen tydligen.
Ja.
Ja, vi har brukar gäster alltså.
Ja. Vem är du?
Ja, Jimmy Jönlén heter jag. Tack för att jag blev inbjuden.
Jättekul att du är här. Jag har läst din bok flera gånger och även använt många visualiseringsexempel. Så det är därför vi bjöd dig hit bland annat. Och så tänker vi också att vi ska prata om visualisering idag.
Mitt bästa ämne.
Visst är det.
Som av en händelse.
Som av en händelse. Av en rent slump.
Ja. Ja, vill du säga några ord om dig själv?
Ja, det kan jag göra. Jimmy Jönlén, konsult, medlem av CRISP. Varit konsult i hela mitt liv. Varit medlem i CRISP i 5 år. Härjade primärt runt på Spotify. Men utöver det har jag jobbat med lite startups på Island. Och transformation av bank på Nya Zeeland. Ja.
En härlig blandning.
Hur är det att jobba på Spotify?
Jag trivs som bara den. Skulle jag överväga anställning någonstans är det där.
Alltså,
ja, det tycker jag.
Det är ett bra betyg.
Ja. Alltså, alla organisationer kämpar med sina utmaningar. Men de har liksom den agila mentaliteten sitter där. Den agila organisation. I och med det så uppstår ju andra typer av problem. Men det är ju väldigt spännande att lära sig hur man hanterar dem i en agil komplex miljö.
Ja, kul.
Där teamen arbetar i nätverk istället för människor i hierarkier.
Ja. Det är superspännande.
Vill du puffa för någonting?
Ja, men det kan vi göra. Vi ska prata om visualisering idag. Så jag kan puffa på... Jag har ju skrivit, som det är väl antagligen anledningen till att jag kanske är här, en liten bok med massor med exempel på visualisering. Ingen teori, bara massa exempel. Den heter Visualization Examples. Och om man tycker att det vi pratar om, eller kommer prata om, är intressant, så kommer jag dessutom faktiskt i höst ha premiär för en ny kurs. Som man hittar på CRISP hemsida som heter Visualization Magic. Som handlar precis om hur man använder post-its och whiteboard för att visualisera arbete och processer och driva förändring.
Grymt,
spännande.
Puff,
mycket bra.
Och vi har många kurser igår nu.
Var anmäler man sig?
CRISP.se. Sen klickar man sig fram till kurser. Och...
Hittar det där.
Ja.
Lysande. Och om min chef eller den som betalar för den här kursen inte vill nu då, så kan ni ju bara hänvisa till det här avsnittet.
Ja, just det.
Kan de gå in och lyssna, eller?
Jag gillar ditt självförtroende, Göran. Hur... Har det sagt här, då måste det vara rätt.
Då måste det vara rätt.
Ja, kan vi säga. Skriver man in Agilpodden, det finns ett kommentarsfält tror jag, då kan man få 10% rabatt. Det kan vi säga.
Ja, kolla. Ja.
Snyggt. Sådär ja.
Vilken grej. Då får vi använda det själva, mitt annat.
Gäller det oss också?
Ja, det gäller det också.
Ja, det är bättre. Bra, ska vi köra igång i visualiseringsvärlden då?
Ja, det
är ett kul ämne. Som du nämnde om din bok där, jag har själv använt väldigt många exempel liksom fram och tillbaka i min organisation. Och det har varit väldigt lyckat, många av dem. Men det som är intressant som vi kommer komma in på lite idag också, det är ju att många av dem där lever inte så länge över tid. Nej. Utan ofta är de bra en period och sen så behöver de försvinna. Eller de behöver inte försvinna, men ofta så tappar de värde och så uppdateras de inte. Och så kanske folk tröttnar på konceptet visualisering istället för
just den visualiseringen.
Exakt.
Och vilken mekanism i visualisering beror det här på nu? Vi kan börja i den änden faktiskt.
Jag tror att det är flera. Dels kanske man visualiserar fel saker. Det vill säga att om man ska hjälpa ett team att visualisera sitt arbete, om inte de själva har fått forma den visualiseringen utan någon annan kliver in och målar tavlan åt dem, då vare sig äger de tavlan själva eller beskriver inte det de behöver se.
Nej.
Så det uppfyller inte deras behov. Den är inte användbar.
Det du säger är att det är viktigt med självorganisering av den här visualiseringen.
Ja, de som ska använda tavlan behöver vara de som skapar den och underhåller den och driver den och äger den. Det är superviktigt. Annars så tappar man intresse. Man kanske gissar fel. Ibland så tror man att man behöver visualisera någonting. Så det är så, nej, det är inte sant, det behövde vi inte. Det funkar ändå. Det kan också vara så att den spelar ut sin roll, tror jag. För jag väljer att se på visualisering som ett primärt verktyg för att driva förändring. Till exempel så kanske vi väljer att visualisera våran plan framåt för att vi är dåliga på att kommunicera kring planer. Vi förändrar vårt beteende kring att prata om planer framåt. Eller vi jobbar på för många saker samtidigt, så vi inför begränsningar i pågående arbete. Eller vi vill förbättra förändringsarbete. Men när det har blivit bra, när man klarat av det där och blivit bättre på det här, då kanske behovet av visualiseringen som sådan försvinner. Och det behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt.
Verkligen inte, nej.
Så det
Men där finns det ju en risk då att de som kanske är emot visualisering då, eller om det är någon chef som tycker att varför ska ni ha alla de här tv-apparaterna eller whiteboardsen framme, då är risken ju liksom att den då ser att ja, men det här uppdateras inte, det är bara gammal skit som står på tavlorna, ni går aldrig till dem längre, visualisering behövs inte, bort med tavlorna.
Ja, just det.
Men är det inte risken nu för tiden snarare att någon chef håller i en gammal visualisering som man inte har någon nytta av?
Ja, som det
skulle
som,
säga, minst när vi jobbar känner jag nog att det är lite
plus
så.
Att kanske det risken är, som jag känner också, det är att det är chefernas egna påhittade KPI:er som ska visualiseras.
Ja, just det. De är ju säkert värdefulla och användbara för dem, men jag tror man inte ska förvänta sig att andra ska tycka om att uppdatera den post-it-tavlan liksom.
Exakt.
Ja, det är fullständigt rimligt. Så sensmoralen där, kort sensmoralen på det måste ju vara att jag för in visualisering för det som teamet behöver för stunden, men man är inte rädd för att plocka bort den när förändringen är gjord inom just det området. Nej. Det är ju en viktig sak att tänka.
Ja, faktiskt, för att det motsatta får ju kontraproduktiv effekt. Precis. Om du bara fortsätter visualisera mer och mer och mer, det blir man blind för allting till slut. Och då slutar man bry sig om någonting överhuvudtaget.
Precis, hitta nästa grej sen och ta tag i den.
Kan man limita antal visualiseringar?
Varför inte? Jag gillar det. Ja, men till en whiteboardsyta, så storlek är ju en naturlig begränsning på saker man kan visualisera.
Och i ett kontorslandskap så är ju mängden väggyta är ju
men det är ganska mycket.
Det är ganska mycket. Men någon slags limit är det ju. Ja, driva förändring, driva beteenden, sa du det?
Ja, det pratar jag inte mer om. För att dels så kan man ju... Det finns många olika sätt att visualisera på för att om man vill driva beteenden. Till exempel om man som team vill bli bättre på att begränsa pågående arbete. Då kan man ju dels komma överens om att ja, men vi gör max 3 ljus i storutgången. Sen förlitar vi på oss vår disciplin att nå upp till det. Eller så gör vi faktiskt... raderna på tavlan så små så att det bara ryms 3 stycken lappar på dem.
Men den storleken
lappar man skapar fysiska begränsningar. Det går att skapa, driva beteenden i form av, säg att vi vill ha zero bug policy. Då kan vi trycka ut en kalender, sen kan vi sätta en grön kryss för varje dag som vi har stängt fler buggar än som blivit rapporterade och ett rött kryss för när vi har misslyckats med det. Och på så sätt så kommer man vill ju göra gröna kryss. Och det här skapar en medvetenhet kring beteendet man vill driva.
Lite enkel gamification egentligen. Precis. Och sånt är ju för övrigt superbra att visualisera. Om man håller på med någon slags gamification och spelar lite mot sig själv bara, eller liksom, som helhet, så är det ju superbra att det syns hur bra det är dåligt.
Ja, visst.
Det driver ju verkligen beteendet.
Ett annat effektivt sätt som jag introducerar i team, så åt dem att från och med nu så vill jag att ni, under en period åtminstone, varje dag på det dagliga mötet så sätter ni en prick på alla lappar som är i pågående kolumnen, in doing. Sagt och gjort, det gjorde de. Så när mötet var slut så satte de bara dutt, gick snabbt igenom doing-kolumnen. Jag sa aldrig att många prickar var dåligt, men det var ju det alla upplevde. Så de skruvade ju bred på sig och ville absolut inte sätta den fjärde eller femte eller sjätte pricken. Och hur gamar man det här då? Om man vill ha färre prickar? Jo, då bryter man ju ner tasksen i mindre tasks. Toppen.
Driver man det bara till en naturligt.
Då driver man det naturligt. Exakt.
Och där måste man ju inte ens jobba med. Alla människor kommer ju självmant att börja jobba mot att bryta ner, även om man inte liksom sätter några
mål eller någonting. Nej, det är ju klart. Det är ju en jättestyrka faktiskt.
Vad är det mer som är bra om att visualisera då?
Oj, många saker. Som jag sa, det driver beteenden när du förändrar dialogen man för. Det ger också någonting att förankra dialogen på. För om vi inte har en visualisering av planen eller pågående arbete eller våra spelregler, då går ju alla runt med sin egen världsbild av vad som gäller. Men när vi ombeds skriva ner och visualisera flödet i form av en kanban eller scrumtavla eller processflöde eller whatever, då tvingas vi också diskutera så att vi har en samsyn på vad det är som gäller. Vad är i pipen? Vad är pågående? Hur ser planen framöver ut? Så dialogen i sig skapar en samsyn. Plus att när man väl har fått upp det på tavlan så kan man referera till den. Och sen säger man, visar det sig att vi har olika åsikter eller synpunkter på saker och ting, och då pekar vi på tavlan istället för att munhuggas. Så det är en stor styrka. Fler styrka.
Det skapar ju transparens.
Enormt, ja, superriktigt.
Det är ju någon slags grundelement i all agil kultur, skulle jag säga. Någon form av visualisering kommer man ju alltid behöva om man ska vilja jobba agilt.
Och det är både transparens för teamet, men även för de som är nyfikna. En bra visualisering ger en snabb överblick även för kollegan eller chefen eller produktägaren som promenerar förbi.
Det är helt sant. Det, så, det hände ju tidigt där när vi hade satt på en organisation att en lite högre chef kom förbi och frågade något om någon lampa som lyste eller någonting.
Mm.
Visst var det så? Du var där och kunde som tur vara svara.
Mm.
Men det skapade ju då en nyfikenhet.
Ja, varför ja, lyser liksom. Det där liksom?
Och lite visade ju då att vi ändå har koll på vad det var för status på automattesterna kanske, eller vad kan det ha varit?
Mm.
Precis.
Ja, men om det blinkar, rött, blinkar grönt eller lyser grönt till, till skillnad från blinkar rött här och där, så det signalerar ju någonting.
Jo, ja, det signalerar ju någonting, absolut.
Ja, utöver transparens så erbjuder det kan erbjuda möjlighet till fokus, men det blir enklare att fokusera på få saker åt gången. Det kan bjuda in till man sätter spelregler kring flödet, så kan det öka alltså flödet alla med lintänket.
Mm.
Kan öka flödeshastigheten helt enkelt.
Ja, ja visst.
Mm. Ja, men absolut. Det är bra grejer. Jag tycker också en grej som jag vill flika in är ju det här med att alla får vara med på något sätt. Jag menar om allt är på tavlan och alla teammedlemmar, inklusive produktägare och vilka nu stakeholders det finns, vet vad som ska göras, vad som är committen i någon mån i sprinten kanske då och statusen på den. Då blir det liksom inte att kanske verksamhetsperson eller produktägaren springer till den mest erfarna utvecklingen hela tiden och frågar bara, hur går det med den här, hur går det med den här, och sen också om det skiter sig eller blir problem, då kan man liksom inte säga, men du sa att det där skulle gjort så du skulle gjort det, att man slipper ganska mycket sådana här blame games och sådana grejer, för det finns ändå tavla och det är ju facit på något sätt, så man nämnde den var inte med, för den är inte liksom med på tavla, den var aldrig
kommit,
så man får liksom rätt diskussion utifrån det.
Och om det inte finns på tavlan och någon förväntar sig det, då kan man helt plötsligt ta diskussionen istället. Okej, men när kommer sakerna in på tavlan?
Exakt, där måste jag vara med.
Ja, där måste jag vara med. Om det är nu sprintplaneringen eller backlog refinement. Liksom, då. Så det blir en konstruktiv dialog istället för pajkastning.
Ja, håll med. Det är superbra.
Helt sant. Vad finns det för fallgropar då?
Visualisera för mycket på en gång. Att man liksom försöker visualisera allt.
Mm.
Då ser man inte träden för skogen. Liksom. Det blir bara för mycket.
Mm. För många kopior är ju en klassiker som inte vi gillar. Liksom.
Ja, då är det svårt. Vilken ska man förhålla sig till? Att skicka iväg Scrum Mastern på en kurs och sen få med sig en överenergisk Scrum Master hem som jobbar över tid en kväll och gör värsta vackra tavlan till teamet dagen därpå som då står helt förvirrade. Och inte förstår någonting av post-itsarnas färger eller spelreglerna kring den, då kommer ju inte teamet använda den heller.
Nej.
Att inte överge delar av visualiseringen när den spelat ut sin roll. Bara ihärligt uppdaterat trots att det inte är något värde.
Det är en fallgrop.
Ja, visst.
Det är bra. Man känner igen alla de där faktiskt.
Jag vill ju bara lägga till här nu att den mannen som säger det här, han alltså skriver en bok med 96 exempel på visualisering.
Ja, ja, visst.
Jag antar att du menar då att det är väldigt viktigt att man bara att man tar dem ett och ett.
Ja, man börjar med några få och sen lägger man till när det behövs flera.
Mm.
Ja, sen har jag ju sett visualiseringar för team eller team som har scrumband-tavlan till exempel i ett annat rum, i ett konferens. Eller runt hörnet, för man får inte ha whiteboards i det öppna landskapet och sådär. Det vill säga, man kan inte se den.
Så har vi ganska mycket faktiskt. Ja, det är lite mer blandat i
och
för sig.
Och då börjar det folk då uppstår det Trello-boards, det uppstår Jira, det uppstår lappar på skärmar. Eftersom man inte ser den hela tiden så slutar man bry sig om den, man slutar uppdatera den. Så det är också en vanlig grej.
Det är en fara med det här. En fallgrop helt klart.
Och någonting som många team kämpar med, det är ju duplicering av innehåll på whiteboardtavlan och Jira till exempel.
Mm.
Har du någon åsikt där?
De fyller olika syften tycker jag.
Men om man har olika syften då är det okej med
att visst.
Man på riktigt.
Försök liksom. Bara undvik duplicering.
Ja.
Det är mitt största råd. Visualisering på whiteboard älskar jag när man ska skapa en överblick eller visualisera process.
Mm.
Jag ska aldrig få för mig att attacha screenshots eller en fel rapport på en post-it liksom. Det förtjänar ju att leva i Jira där man kan föra en offline-konversation kring det, kring detaljer och så vidare. Men när det kommer till vilka user stories ska vi göra eller visualisera planer, då föredrar jag alltid whiteboard till post-it. Och likaså working agreements eller sådana saker.
Jag jobbar i en ledningsgrupp där vi kör liksom själva verksamhetsutvecklingen. När vi driver den framåt står vi verkligen med en tavla varje vecka och pekar och grejer, och det har varit ju bättre sen vi förde in den. Men samtidigt har vi en gira i bakgrunden som då, så är det en människa som behöver, alltså vår Scrum Master som håller på och försöker duplicera och kopiera allting. Men där är ju också, där kan man skriva in alla detaljer, skriva mycket mer text, och det är också där backloggen hanteras. Och det är väl liksom, så länge någon har energi till det här så upplever jag det som okej. Men jag ser att det finns uppenbara nackdelar med det också givetvis, men
det är
just nu ja. Är det okej liksom, för mig? Jag har inte protesterat mot dem, om man säger så. Eller?
Nej, det jag har märkt är, det är lite att om man har ett team som har både liksom en whiteboard-tavla, fysisk scrumboard med lappar och sen en Jira-board bakom, då blir det ofta att man slutar med whiteboard. För man kör Jira istället, man tar upp en projektor och så, det är min i alla fall.
Jag har varit med motsatsen, men visst, jag har varit med om det också. Och sen brukar det ofta uppstå en konflikt om vad är sanningen?
Ja, precis. Den flyttar här.
Är det lappen eller Jira issue som är sanningen? Men som agil coach, när folk eller chefer eller team vill hålla både och, ha det Jira och en fysisk tavla, så uppstår det jättemycket bra coachingmöjligheter, tycker jag. Mm. Ja, men vi har medlemmar som inte sitter på kontoret i teamet. Mm. Va? Varför har ni det för? Jättebra fråga. Mm. Sitter de i teamet, ska de ändå sitta tillsammans? Mm. Ja, men vi måste tidrapportera. Mm. Varför då? En annan jättebra fråga att ställa. Ja, men vi har projekt. Varför har ni projekt för? Mm. Så att de här, att ha till exempel ett starkt behov av Jira öppnar upp massa bra möjligheter för mig att vara en krånglig agil coach.
Mm. Mm. Men det är bra. För det, problemet med Jira också, det är ju att många använder det jävligt felaktigt. De lägger in hur många timmar har du jobbat på det här, och så lägger det i någon faktureringsgrej. Ja. Och det går också, det är ju en stor nackdel med Jira som jag ser det. Man kan ju komplicera till det något otroligt.
Ja. Det är största styrkan och svagheten med Jira, tycker jag. Det går ju att konfigurera till vansinne. Mm. Men det är ganska jobbigt att konfigurera. Mm. Så när man väl har konfigurerat en gång, då vill man inte ändra på det. Och att jobba agilt, det är ju att hela tiden förändra och tweaka sin egen process så att den funkar bättre för teamet och stakeholders.
Mm. Det är ju en styrka med whiteboards, så att man bara ritar den som man för stunden känner för.
Det är enkelt att sudda och göra om. Ja. Inte så mycket i Jira. Mm. För lägger man till för mycket fält, då går det knappt att ta bort.
Nej, det är svårare att gå till.
Nej, och sen missar man att lägga till de där jävla laborna, och så ser man inte det sen när man kollar på de här filtrerna, och så missar man en grej. Alltså, det är ju...
Ja.
Så är det.
Mm. Det är lite roligare också, visualiserar, är det inte det?
Mycket roligare. Alltså, den rena lyckan i flytta en post-it till färdigkolumnen. Det går inte att slå.
Nej, det är ju sant faktiskt.
Jag flyttade en post-it idag på en workshop jag hade kört, och det gick ganska bra också. Då flyttade jag inte till färdigt, jag flyttade till demo ready.
Ja.
Men det kändes ganska bra så här. Nu då jag
demo. Ja, men det är något skönt att beta av grejer.
Skön känsla.
Ja.
Sen går det andra visualisering på många... kanske blir en avstickare här, men det är på roliga sätt liksom. Det går ju att ha till exempel, om jag kommer i tid får jag flytta fram min spelpjäs på schackbrädet till exempel.
Just det.
Och så kan man se i slutet på sprinten vem ligger sist liksom.
Vem kommer längst också?
Ja, vem kommer längst? Vem ligger sist? Eller är det mycket sån här hyss man kan göra också?
Ja, absolut, jag vet, man kan köra som man fyller, till exempel en user story kanske är en pingisboll, och så fyller man ett rör och det är fullt med tårta till exempel.
Just det.
Eller teamet får gå ut och göra en after work eller vad som helst.
Det var en person som skrev mig ett mejl som hade läst boken och blev inspirerad och skickade bilder på ett exempel de hade kört. Då hade de byggt en, de hade ritat en fantasykarta, såg ut ungefär ut som Midgård. Och där med olika länder och riken, och i alla länderna och riken så bodde det monster. Och varje monster var alltså en bugg. Och när man dödade ett monster, det vill säga fixade buggen, då fick man flytta sin poängpjäs längs med ramen. Och det gjorde de då, de skulle ha en vecka med bugbashing. Så för att göra det lite roligare så gjorde de ett spel av det då.
Så hängde på vägg,
eller det hängde på väggen. Ja, den var säkert 3 meter bred och 1 meter hög, den här tavlan då.
Ja, det var magneter om man flyttade så här. Just det. Mm. Eller?
Nej, det var tacket tror jag, men det är ju relevant.
Ja, men det var någonting som hängde.
Så de hade lagt ganska mycket tid på att göra fina monster och sånt där. Och det gav ju betalt. Alla jobbade ju mycket hårdare.
Mm. Det kan jag tänka mig. Roligt exempel.
Mm. Vad, man kan angripa det på lite olika sätt, men digitalt versus fysiskt har vi pratat en stund om det här.
Ja, och nej, det finns lite...
Du säger att det är bra till olika saker.
Ja, de tjänar olika syften, det gör de. Men någonting som man inte riktigt kan återskapa med post-its och whiteboard, hur gärna jag än vill, det är ju liksom realtidsmonitorering av nätverk eller release pipeline eller automatiserade tester. Det vill man ju ha digitala dashboards för. Det går ju inte. Varför ens försöka göra det med
post-its? Nej, det är ingen fördel, helt enkelt.
Men alla former av lite mer långsamt liv så att säga, som planer eller just nu pågående arbete, working agreements, definition of done, eller ja, vi har olika förbättringsarbete, det är definitivt allt. Jag förespråkar alltid post-its och whiteboards för att det blir mer levande och mer tangible, vad säger man på svenska? Man kan ta på det.
Ja, okay. Ta bort.
Mm. Ja.
Ja. Det, precis, det kan man ju tänka på då. Vad är det för grej jag vill visualisera? Och så välja sin metod utifrån det. Det är inte så himla konstigt.
Och ibland så kommer ju argumentet att ja, men det är viktigt, vi måste kunna dela med andra som är nyfikna. Men då kanske det räcker med en bild. Ta ett foto av tavlan.
Det är det ju verkligen. Och lägga in i PowerPoint eller någonting. Och
jag jobbat i ett team där det har varit en medlem remote under en period. Och då har det varit tillräckligt att ta ett foto på tavlan efter dagliga mötet och lägga i chattkanalen till exempel.
Mm.
Bara någon tar en bild med mobilkameran och lägger den där. Och det har räckt då. Har man liksom sluppit duplicera i Jira eller Trello eller vad det nu var.
Mm. Vi gjorde ju på att sätta upp alltså utveckling på flera sajter. Och då, det blir ju, men då är ju hel, alltså varje teamen är ju inte splittad, utan de hela typ varje sajt. Men i den mån som man gör Scrum och Scrum eller vad kallar det, vad du vill, då behöver ju det ske elektroniskt liksom, eller på något smart sätt i alla fall. Men då är det ju Jira ändå, så det är ju ingen.
Vi använder
med det. Ja, precis. Och det, då kör man ju det bara på skärmarna. Det funkar ju bra.
Mm.
Vi satt och funderade på det innan här med liksom, var kommer visualisering ifrån? Klassiskt så är det mycket fabrik. Eller min bild av det här i alla fall är att det är fabrik och det är det var som du som pratade om det förut, Erik. Flöden, flaskhalsar, status här.
Lean liksom kommer ju från det här med visualisera upp.
Hur går produktionsflödet här?
Ja,
jag håller på att skruva ihop ett fordon, hur går det liksom?
Och därifrån är ju daily stand-up också i någon mån. Alltså daglig styrning som det heter inom lean-världen istället, att man har på alla nivåer.
Och ju mer det är RTM och är fyra gånger per dag och sådär.
Ja, real time management
och sådär.
Precis. Vad som är viktigt där, eller jag menar, jag tycker det är fantastiskt att man har kommit så långt i fabrik och att man liksom får ner waste-nivån och så vidare. Vad som är viktigt där att komma ihåg är ju bara att det passar där och då. Och det kan passa nu också på ens kontor, i ens verksamhet med statusar och sådär, men inte alls säkert. Så alltså, att man liksom inte bara hoppar efter det för att Toyota gjorde det från början eller något sådär.
Nej, men jag är ju personligt starkt övertygad om att visualisera hur arbetet sker och vad som pågår just nu eller överenskommelser och spelregler är alltid användbart. Spelar det ingen roll om man jobbar liksom på ICA eller på posten eller Scania, eller det spelar ingen roll. Jag tror att det alltid är användbart. Frågan är bara vad man visualiserar. Jag tror att det är ett enormt kraftfullt verktyg för att få feedback och en samsyn liksom.
Ja, men precis.
Vilket leder mig till att vi börjar prata om vad fördelarna är och varför visualiserar. Jag tror just feedback är en stark argument för att visualisera också. Feedback i form av hur snabbt blir vi klara med saker och ting. Feedback för visuell feedback. Det är enkelt att se, som du tryckte nyss, trafikstockningar eller bottlenecks. Är det för mycket, är det någon enskild person som har sin avatar på för många lappar? Då antagligen han eller hon ganska långsam eftersom han eller hon jobbar på många saker samtidigt. Så det är ju snabb feedback på så sätt också. Liksom. Man ser det abstrakta arbetet som trots allt jag jobbar med IT och mjukvara är. Det är ett enormt abstrakt arbete.
Vi hade problem i en gammal organisation, så pratade vi mycket om flöden och flödeshastigheter och flödesobjekt och hade ganska stora problem att få liksom, acceptans för tankesättet. Och det gjorde jag vad jag kallat flödesspel. Så jag ritade upp en liten motorväg på en A0, bara så man kunde skriva ut hur många gånger som helst, och så köpte jag leksaksbilar, typ 100 stycken. Och det var så banalt, så jag vet inte vad. Alltså det var ett A till B, och så skulle de från ena till andra, och så hade jag bara några exempel. Ja. Men det gav en himla skjuts, upplevde jag ändå, i tankesättet kring flöde.
Trafikliknelsen är ju så kraftfull. Alla kan den, alla förstår den. Alla vet vad som händer vid en olycka.
Ta bort en fil. Alla ska ihop till samma. Avståndet mellan flödesobjekten. Alltså alla de där faktorerna finns ju där. Det är en slags visualisering i spelform då.
Ja, verkligen.
Vad som är viktigt att tänka, nu gick jag igång på trafikliknelsen här. Du sa att det var lätt att förstå i trafik. Ja, det är det. Fast det är också en viktig faktor där, är ju att en smart visualisering, om man sitter och stadsplanerar eller någonting, trafikplanerar, då vill man ju se det hela uppifrån, alltså filmat från en helikopter eller något sånt där. För det är inte så himla lätt alla gånger när man sitter ner i sitt eget fordon och förstå var flaskhalsen egentligen sitter. För man ser ju inte alltid som händer runt omkring. Så när ni gör, och poängen med det här är helt enkelt att man behöver behöver se hela fotbollsplanen eller hela spelet så långt det någonsin går, så att säga. Mm. Så när man gör sin visualisering och känner att det finns sådana behov och förstår de kringliggande grejerna, tänk på att göra den tillräckligt stor så att man kan se flödet liksom, se om man är beroende och vänta på någon annan, alla de där sakerna också.
Det är bra. Det är ju sant också, om man kör bil och det blir trafikstockning, sen när man väl kommer fram så fattar man inte varför. Alltså, det är inte så att det ligger ett stort rådjur på vägen.
Nej, och framförallt så misslyckas man, man inser att man är en del av trafiken. Ja, man klagar på alla andra. Att, ja,
får de i vägen och så.
Ja, de är i vägen. Men man är ju faktiskt själv en del av trafiken. Exakt. Och skapar det man, problemet.
Det man kan se upp med, om vi ska bara avsluta den här trafikjämförelsen.
Lite mer trafik.
Så här, ja, men det är ju den här klassiska grönt, gult, rött, ja, trafikljuset, va? Kommer vi in på, eller hur?
Ja.
Det är klassiska pulsen, liksom. Hur ligger vi till? Är vi gröna, gula eller röda? Vi har nämnt det lite innan någon gång.
Kopier var vi mycket inne på.
Ja, det var vi nog. Det är lite, jag är själv lite allergisk mot det.
Det finns förnaktiga.
Fast jag använder det själv många gånger, så jag
det kan
fälla i det. Ja.
Det här finns ju många fallgrupper, tycker jag. Röd, rött, orange, grönt.
Mm.
För det brukar man då på statusrapporter, hur ligger projektet till. Bränner ni tillräckligt mycket pengar av budgeten i tid och så vidare. Klassiker, så att det har en klassisk betydelse. Mm. Jag använder mycket av smileys. Men då handlar det mer om: hej teamet, ni gav ett löfte för en tid sedan om att bli klar med den här saken vid den här tidpunkten. Hur trygga är ni idag att ni kommer lyckas med det här? Ja, men vi är supertrygga, vi kommer enkelt hinna med det här. Vi kommer inte hinna med lite andra saker. Ja, det är grönt. Så det är ju teamet själva som berättar hur trygga de är att de kommer uppnå målet. Och orange betyder då, ja, vi är lite nervösa. Det kan misslyckas. Rött betyder, inte en chans. Vi är redan rökta liksom, vad som ni vet. Så när man använder dem för att kommunicera på det sättet istället för att ha
allmän status,
ja.
Jag håller med.
Men då blir det användbart istället.
Ja, det håller jag med om. Men jag tycker det kan vara bättre att använda faktiskt smileys än just färgerna. Ja. För färgerna blir ju lätt tillbaka till projektledningen som det är långt och väl. Liksom.
Ja.
Så för att skippa den referensen tillbaka till den här skiten som har varit, så kan man faktiskt använda smileys då.
På Spotify så jobbar vi med OKRs, kvartalsmål. Och då har vi en uppföljning varannan vecka. Det är varje team får berätta då, hur trygga är ni att ni kommer lyckas med den här målsättningen som ni förresten själva satte innan kvartalet är slut. Och då har vi, varje kvartal består ju av 7 sprintar ungefär. Och så sätter de då, första sprinten sätter de en smiley, hur trygga är vi att vi ska lyckas innan sprinten är slut. Nästa gång, 2 veckor senare, då fyller man i nästa ruta, så man ser liksom en historik. Och det intressanta blir ju då, när en smiley går från glad till ledsen, eller från grön till orange, eller från orange till röd. Det är då man har ett samtal sen att prata om. Och det är det som händer också. Men vad har hänt här emellan? Har ni sprungit på problem? Behöver ni hjälp? Vad behövs för att ni ska bli trygga igen? För att ni ska bli positiva. Så när man använder förändring av färgen i det här syftet, så är det enormt kraftfullt.
Ja, men det är det ju verkligen. Och sen är det också speciellt historiskt då, om man sen nästa kvartal kan titta, eller om man då kan titta 5 kvartal fram sen och se liksom att de föregående 4 kvartalen har ni alltid haft utvecklingen glad till ledsen. Så vad är det vi gör liksom?
Som overcommit.
Men använd smileys istället, även bra. För risken är ju också med den här trafikljusrapporteringen, det är att allt blir gult. Det har varit inne på också. Det blir lite så här att, ja, men vad fan, vi kanske inte riktigt grön då, för något är osäkert. Om vi inte riktigt rör det heller, för är vi röda då blir det chefseskalering och då innebär mer jobb, så gul blir bra. Och då är det risken att allt blir gult liksom, i all evighet bara. Om man aldrig ändrar det där. Så det kan ju vara en idé också att ta bort den här gula alternativet och bara ha grönt eller rött. Om man vill.
Ja, det beror på miljö och omständighet och attityd kring färgerna.
Visst har det något viktigt där också. Det har inte unikt visualisering, men om man är transparensen förutsätter ju lite att man inte bestraffar ärliga beteenden, så sägs att om folk flaggar att det går dåligt så gäller det inte. Det gäller att ge dem hjälp liksom, och sådär, och inte begära mer skit.
Krismöte.
Nej.
Så ser jag rapport bara för det går dåligt.
Exakt. För det kommer ju driva till att man mörkar mycket längre.
Tack och lov händer det motsatta, det jag jobbar med kollegorna runt omkring. Så när team ändrar från bla 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 till rött till exempel, då spetsar ju ledarskapet öronen och bara wow, hur kan vi hjälpa till här nu? Då ser de sin chans att vara servant leader. Men det är ju helt beroende på kontext liksom.
Ja, men det är absolut. Men det är ju skitbra. I det fallet är det ju jättebra. Vad säger vi om framtiden för visualiseringen? Jag menar, nu har vi, om vi tittar tillbaka lite historiskt här då, så är det lean, det är färger och liksom whiteboards och sen så kommer vi in då på, jag menar, projektledning var ju också en viss visualisering. Får man ge med de här trafikljusen och sånt då. Och sen nu då i den agila världen så har vi jättemycket visualisering med boards och tavlor, både fysiska och digitala.
Får jag säga det till trafikhusens försvar också, att innan de fanns, som jag fattade i alla fall, då döljde ju sig sanningen i alltså, rapporter och sånt där. Så kanske mejlades runt och sådär, om man kunde läsa och så vidare. Så det är självklart, det är ju även trafikhusen, när de kom var ju det antagligen supersmart.
Ja, absolut.
Ja, för då fick man bara en uppdatering en gång i månaden kanske.
Precis, men när de bara kom och begrepp man ju direkt i alla fall, vem som helst kunde förstå om det här var, om det var
rött var rött, liksom, svårt efter en 40 sidor i rapport och,
Men om man ska framtid spekulera så tror jag den dagen vi får riktigt stora billiga touchscreen monitorer tänk dig en whiteboard tavla fast touchscreen.
Det är, då slår man ihop,
då pratar vi någonting riktigt spännande,
interaktivt och visuellt.
Både och. Då tror jag vi kommer, då kommer jag nog släppa min käpphäst visualisera med post-its, utan då har man ju, och då tror jag också det kommer hända ganska mycket på stödverktygsfronten också liksom.
Det
kommer nog komma en riktigt coola grej.
Vi har ju några sådana alltså projektorstyrda, men då är det alltså en projektor projicerar en bild och den är i sin tur touch den vita grejen då liksom. Och det är ju väldigt känsligt det där, för så fort projektorn flyttar lite på sig så vet man att den ska kalibreras om och sådär. Men jag vet inte, jag har aldrig upplevt att det finns några vettiga program. Det har jag sett folk använder den där till att mata fram PowerPoint liksom.
Man trycker bara för att få nästa slide.
Men egentligen skulle den ju ge en möjlighet.
Ja, verkligen. Det tror jag kommer komma när de droppar tillräckligt mycket pris. Idag är det ju helt, jag har sett några stora idag. Det är ju löjliga summor. Det går inte att köpa in. Jag vet inte, jag hoppas mycket på augmented reality, men det är ju en bit bort.
Och vad är det för
något? Du sätter Google Glass, ett exempel. På en tidig prototyp som inte är speciellt användbar än, men där du kan projicera information.
Ja, man ser både verkligheten och någonting mer.
Och en digital överlagring, alltså till exempel 3D-rendering. Det är bara du själv som ser det.
Flygplan jobbar väl, stridspiloter.
Ja, de har jättemycket sånt. Men tänk dig så att du har en blank vägg egentligen. Men när alla sätter på sig glasögonen så ser man en fantastisk visualisering. Så man kan dra och slita.
Då kan man individanpassa visualiseringen också.
Ja, visst. Beroende på vem som tittar på den så kan man highlighta olika saker. Men nu är det långt fram.
Hur långt fram tror du att vi är?
10 år, hoppas jag. Det kommer inte hända. Nej. Det tror jag inte.
Men tekniskt sett är det ju inte värre än Pokémon Go, liksom.
Ja, jag kan ge dig lite bloggreferenser om det här. Jag tror det är lite bökigare än så. Någonting annat jag hoppas på,
det är... jag menar, det är samma grundteknik. Förlåt, fortsätt.
Ja, det är det. Nej, det är mer komplicerat än så. Men hur som helst. Någonting annat jag drömmer om, som den största barriären idag tror jag för team som är spridda geografiskt, så att du har 5 medlemmar i Stockholm och 5 i London till exempel. Det är liksom den fysiska kontakten. Man ser inte varandra på daglig basis, men i bästa fall så har man en Google Hangout om dagen. Tänk om man kunde göra om en av väggarna till någon form av digitalt fönster. Så att den väggen projicerar det andra rummet hela tiden. Och så har du såklart en kamera i bägge riktningar och den där är på konstant.
Nu börjar vi närma oss något vi faktiskt har gjort, eller jag har gjort. Vi har ett team i Brasilien. Och nu är det tidszonsskillnad då, såklart. Men det är fördel också, för vi vill ha dygnet runt support på den här applikationen. Så
det är ju en effekt.
Men då har vi har inte en hel vägg, men vi har en 50-tums TV som sitter på väggen med ett live call med webcam och mic då dygnet runt in i deras kontor. Så man ser liksom, och de sitter där och jobbar, och den liksom är ganska övergripande. Man ser inga skärmar liksom, utan man ser bara övergripande kontorsbild liksom. Men mic och sånt är alltid på. Så det är bara att gå fram och säga liksom hallå, och så då hör de det ut i sitt kontorslandskap. Men de hör inte den muta liksom, om inte man står nära. Och det funkar svinbra verkligen. Så man kan gå förbi, jag har haft jättemånga spontana möten där, bara gå förbi och tjena hej, och så bara just kan man stå och snacka, ta en kaffe liksom.
Mycket lättare uppe.
Det där tror jag är nyckel till framgång om man vill jobba liksom geografiskt splittrat.
Tror jag också.
Och det skulle man kunna kombinera med någon whiteboard eller någonting där man kunde skriva saker förstås. Och visualisera något som man vill att de andra ska se. Man skulle kunna ha 2 tv-apparater, en där man liksom ändrar någonting fysiskt och en där man bara ser vad de man pratar med, så att säga.
Sen har jag sett lite så här galna experiment i form av virtuella arbetsplatser i virtual reality. Där man som faktiskt typ återskapar, inte ett kontorslandskap, men ändå samma syften som med kontor, med olika rum. Och med virtual reality, du kan du måla i rymden i 3D och du kan hitta på allt det här. jag är inte lika övertygad om att det kommer kunna ersätta eller slå liksom brett. Jag tror att den fysiska kontakten saknas, och man vill gärna se ansiktsuttryck och ögon och skepsism eller för nu är personen fundersam, så att, men det är säkert några som kommer prova på det, och det är säkert folk som gör det redan nu, alltså arbetar i virtual reality miljöer med avatarer och digitala representationer så. Men det är kanske bara fråga om tid innan vi har någon form av realtidsrendering av våra egna ansiktsuttryck.
Det kan ju vara så, eller hur?
Skulle man kunna ha det?
Precis, man kan ringa sitt team.
Precis, om man har till och mycket bandbredd så skulle man ju verkligen kunna ha till och med det.
Video också. Precis. Spännande framtid då. Men vi tror ändå att visualiseringen kommer att leva kvar. Liksom.
Ja, för innan vi spekulerar om framtiden så ser jag att visualiseringen kommer mer och mer. Alltså jag ser mer och mer team och mer organisationer som använder sig av fysiska enkla verktyg. Just för att det är så effektivt.
Och det är väl sant, det är inte bara riktigt då, för nu har vi pratat mest om liksom utvecklingsteam kanske och hur de använder visualisering. Men om man skulle liksom gå upp och prata större organisationer och man ska prata portfölj och synka massor med team eller stora leveranser över flera team och så vidare.
Hur gör man då?
Hur man gör, jag ser ofta var företag i en transformation börjar. Då börjar man tapetsera en Obey eller ett War Room med sina projektplaner. Och det är ofta superdesignade stora planscher som inte alls bjuder interaktivitet. Eller de visar bara någon form av treårsplaner och så. Det känner ju inget syfte överhuvudtaget. Det är bara lägga ner och ersätta det med beskrivning med post-its av pågående arbete och nästa milstolpe och så vidare. Det är egentligen bara att skala upp. Men det går ju att använda samma teknik för att visualisera beroenden mellan team eller visualisera organisationen som sådan. Vilka team har vi? Hur de grupperade avdelningar? Vi kan ha, jag har sett fantastiska väggar som är tapetserade med avatarer, olika färger beroende på vilken roll man har, vilket team man tillhör. Ja, som visar organisationen med människor. Liksom.
Jag är ju på väg att göra en portföljtavla nu som är varje rad är ett team, och så jag tänker att det ska synas exakt. Alla människor ska kunna gå i min organisation eller en del av min organisation ska kunna gå in där och hitta sig själv och känna att jag jobbar i det här teamet. Och alltså, står det fel då så kommer ju den personen som inte tycker att det stämmer kommer kunna säga det då. Liksom. Och så ska det helt enkelt stå vad teamet pysslar med för stunden i tid, liksom utåt höger då, så att säga, helt enkelt. Ja, den är snart på gång.
Det tror jag...
Lite som vi hade förut i vår förra organisation där. Fast jag tror att det kommer bli lite bättre den här gången. Det blir det oftast när man gör det igen.
Så är det ju.
Det tror jag är ett aktivt lärande som pågår just nu runt omkring organisationer. Alltså ett Scrum-team, de vet ganska givet vad de kan visualisera om de vill. Men om man ska visualisera vad 200 team håller på med just nu och närmaste månad och vad deras har för ambitioner det här året. Det finns ingen bok skriven om det. Man kan säkert lägga bloggposter och idéer, men det pågår ett enormt aktivt lärande där. Och vilken granularitet ska vi ha på estimat och arbete? Vart drar vi gränsen för detaljarbete kontra stora åtaganden och projekt? Så det där tror jag väldigt många organisationer kämpar med just nu och lär sig väldigt mycket.
Mellan varandra och så vidare. Ja, jag håller med. Absolut.
Jag har en stark åsikt här som jag inte kan förhålla mig från att säga. Jag kanske har sagt den förut, för det är inte bara med visualisering att göra. Men jag har märkt en fara som ofta händer, och det är att många höga chefer vill börja uppifrån. Man vill först visualisera alla samband och all helhet och allting sånt där. Och då säger jag alltid att man behöver liksom börja. Har man inte lyckats visualisera eller göra vad som helst för den delen, har man inte lyckats sätta upp ett skrumteam som planerar sitt eget arbete och jobbar liksom agilt eller någon slags agil kultur, då kan man absolut inte försöka agilifiera en 10 skrumteam.
Nej, jag håller helt med.
Så att börja.
Ja, det har med.
Så, samma sak igen. Först basen på plats, sen bygga helhet och ovanpå verket. Liksom.
Ja, vi börjar alltid med teamens behov. Teamens behov av att visualisera sin egen plan, och om flera team har ett behov av att samarbeta eller visualisera beroenden, fråga teamen vad är de behöver se. Och som ledare och chef handlar det om att liksom kunna erbjuda verktyget, tavlan, tiden, datat. Sen om man själv vill visualisera kopior för sin egen bonus, skulle det vara nu vara. Fine, varsågod. Köp in ingen tavla och äg den själv.
Ledningsgruppen kan ju också få kalla sig för team och ta fram sin visualisering.
Ja. Absolut.
Det har ju vi gjort då, till exempel den som jag jobbar i. Vi har ju en whiteboard.
Vi får lägga övertrycket ner på andra då.
Utan ja, precis.
Att de liksom kunna ha möjlighet att påverka.
Precis. Vi pratade, nu förpratade lite, jag vet inte om vi någonsin gick in på det, men de här exemplen på vad man brukar visualisera. Mina egna favoriter är ju helt klart de olika former av teststatus och byggstatus och sånt där.
Då är vi inne på de digitala mer där.
Ja, det har jag gärna faktiskt, digitalt i landskapet.
Ja, definitivt.
Jag tycker det brukar kunna ge bra skjuts liksom, och bra motivation. Har ni några egna favoriter?
Klassiken är ju på ett sätt vis kanbantavlan eller scrumtavlan med user stories och tasks. Många väljer att visualisera sin överenskomna definition of done eller sina working agreements, vissa spelregler ska vi förhålla oss till tillsammans.
Tycker du att det är viktigt?
Superviktigt.
Ja, för man har spelregler.
Ja, men det tror jag alla team behöver veta efter vilka spelregler spelar vi tillsammans efter. Dels för att jag ska kunna lita på att vi beter oss ansvarsfullt tillsammans. Att det är tydligt. Vi har kommit överens om att vi gör en kodgranskning innan vi checkar in eller så vidare. Så vi är överens om vissa spelregler. Vi kommer i tid till möten. Och det är först när jag skriver ner dem faktiskt det är först när jag visualiserar och skriver ner dem tillsammans som vi kan hålla varandra ansvariga för beteendena. Och det är superviktigt.
Varför jag frågar det är för att jag själv kan känna, men det kanske beror inte vad det beror på, men ibland när man går loss för tidigt och för mycket med såna här skrivna spelregler, då driver det liksom fram ett lite överprincipiellt beteende. Och det är också lite så att om någon drar ur sig en sån här spelregel som är någon slags lite moralisk, lite högre häst, typ kommit hit i möten, det går liksom inte säga emot det. Då kan inte jag säga så här,
jag
tycker inte det är viktigt. Och, ja, det kanske jag skulle. Men det går liksom inte säga det, för det caset blir så himla svagt. Men det kan ju hända att den här organisationen egentligen inte borde prioritera att komma hit i möten. Det kanske inte är det bästa liksom, av allting man borde göra. Ja. Så det kan liksom driva... Jag kan känna att just precis det här med spelregler driver... I alla fall om man gör det för tidigt. Så driver det de beteendena som liksom verkar snygga. Istället för de som organisationen verkligen så behöver.
Föredrar jag att man är ärlig om vilka spelregler man har. Nu bränner vi kanske visualisering här, men... Vilka är vi faktiskt överens om?
Men det är intressant.
Då ska vi få, man kanske inte ska pusha att... Om vi tar upp något mer radikalt exempel, det vill säga från och med nu ska vi bara parprogrammera. Det tycker jag är bra kvaliteten. Den är antagligen ganska svår att få hem om vi ska göra det till en svart och vit regel. Börja inte med dem, utan börja med att åtminstone få ner vilka är vi överens om. Bra, toppen. Nu, skönt, då bordlägger vi det här. Sen tar vi en klurig sak åt gången. Så jag tror, och det kommer från Lean och Toyota, alltså... explicit policies. För det är först när man har det som vi kan ha en konstruktiv diskussion kring vilka vi ska ändra på eller ta bort eller lägga till.
Det har ju mycket positiva effekter också. Jag menar, det kan ju vara så att jag alltid stör mig på att Kalle, han kommer alltid in 8:15 och jag sitter fan här från 8 varje morgon liksom. Och så kan inte jag pusha, för han måste code-reviewa mina prylar, så jag kan inte pusha in grejer och få dem, alltså, eller vad det nu kan vara. Och då blir det så här, och istället för att jag ska störa mig på Kalle varenda jävla dag, så kan vi komma överens om att okej, men det här teamet, vi kommer aldrig senare än 9. Men fram till 9 måste vi vara flex för att lämna på dagis och så vidare. Då kan jag ta bort det irritationsmoment och sådär.
Nu jag börjar komma ikapp i tanken här. Det jag inte gillar är om man alltså pushar det för tidigt och för stort och för stor övning, och dessutom gör det för statiskt, alltså man skriver ut det och sätter upp det överallt liksom, på ett sätt som antyder att det här ska vi aldrig ändra på.
Nej.
Men om man på något vis på riktigt har det som ett kontinuerligt kontrakt, kan ta upp dem för omförhandling, kan få punkter, de allra viktigaste, kan omförhandlas i varje sprint, Nej, visst, då är det väl
så. Och sen har du topp 5 eller sånt där, bara 5-6
stycken. Man skulle kunna ha VIP-limit på det, eller inte VIP då, men en limit på det, om det max får finnas 5 eller 10 regler, så blir det ju precis. Okay. Och då kan jag gå med för att visualisera.
Så det,
då landar vi den.
Fallgrupp där är att göra en snygg PowerPoint och skriva ut.
Ja, precis, exakt.
Den bjuder inte in till dialog eller förändring.
Nej, exakt.
Vart ligger den i Wiken eller Confluence, eller vart ligger den någonstans? Så ska vi skriva ut igen och då helt värdelöst.
Jag håller med. Det måste vara en lapp. Bara kladda ner någonting på en lapp och sätta upp.
Och känna att man kan ändra det.
Ska teamet skriva under eller vad som helst. För att få det och committa. Team health finns ju olika.
Ja, just det. Det finns en mängd varianter av.
Ja, det finns en mängd varianter av. Det kan vara både hur teamet liksom mår utifrån olika kategorier.
Så det ser mer som ett workshopformat kanske. Man kan ju spara det som resultatet som visualisering. Exakt. Om man nu gör någonting en gång i kvartalet, en gång i halvåret, då kan vi se trender över tid. Men det ser mer som ett workshopformat. Det är ju, att visualisera dialoger och workshop, det är en hel del. parallellt, helt parallellt spår. Mm. En konstform i sig.
Ja, det är det ju verkligen. Men jag kan tycka att det finns en... vi använder teamhouse-konceptet själva då. Mm. Och vi gör det som du säger, i workshops-mässigt. Vi gör det inte varje rektor, liksom, utan det kommer det när det kommer. Jag vet inte om det är varje kvartal eller det är olika takt på olika team. Och så. Men det är en otrolig styrka att visualisera. För det man kan se när man har, om man har uppe det här liksom, över tid, så ser man ju också vilka problemområden har man. Liksom. Mm. Om vi till exempel röda på easy to release. Och då blir det liksom okej, okay, det gäller alla team, tycker vi är röda där. Vi har varit det senaste halvåret. Mm. Okej, okay, det kanske är ett område för förbättring. Mm. Så.
Ja, för vill man aggregera resultatet på ett snyggt visuellt sätt, då blir det ju, då stirrar ju sanningen i
exakt
i ansiktet, liksom, vitt ögat igen. På tal om teamet, jag körde ett experiment med ett team som jag tyckte var lite halvtaffliga på att prata känslor med varandra. Mm. Som vissa ingenjörer, eller chefer, det är många som är det. Men så vad jag gjorde då, det satte jag upp ett snöre. Och sen ritade jag en glad gubbe och en sol längst upp och sen ett arg gubbe och ett regnmoln längst ner. Mm. Och sen köpte jag klädnypor. På varje klädnypa så skrev jag varje teammedlems namn. Så varje teammedlem hade en egen klädnypa. Mm. Sen sa jag bara förbifarten, ja, om ni vill så kan ni flytta på er klädnypa för att visa hur ni mår. Mm. Jag sa inget mer. Och folk började flytta på den där. Mm. Och de flesta var ju här uppe. Men när någon trillade ner och satte den långt ner, då dröjde det inte lång tid för en annan kollega i teamet kom och fråga. Men Kalle, inte fråga. Kalle, hur står det till? Jag såg att du drog ner den. Mm. Och det där levde och mådde bra. Alltså, den användes i några veckor. Mm. Men sen dog den för att de hade blivit lite bättre. De tappade intresset eller behovet av den där. Men det var det där, så här, instant feedback i form av teamhälsa. Mm. Och var jag sur efter ett möte, då kunde jag bara demonstrativt och rycka ner min klänipa för att signalera.
Mm. Nu är jag arg, liksom.
Ja, nu är jag arg. Jag behöver inte skrika högt. Mm. Så det finns små, enkla, fåniga trick också man kan använda sig av.
Och det är väl bra, jag menar, oberoende av förhåll och sådär, att hjälpa team. För det kan ju också vara svårt för team att veta de här olika liksom, knepen och trixen och att sno från andra och sådär. Så det kan ju vara bra som chef, agil coach eller vad du nu har för roll att liksom pumpa in. Här finns 96 exempel till exempel. Eller andra. Och liksom, om ni känner att ni har behov av någon av dem så kan ni ju testa en sprint. Alltså sådär. Det är ett sätt att få in det liksom.
Jag tycker vi återkommer till det mycket här nu, så det är verkligen en av slutliga. Man har vågat prova men vågar också ta bort smör eller bara rimlig nivå. Det är ju väldigt viktigt.
Och låt inte, om chefer och sånt kommer med massor med sådana där tavlor, säg nej då och vänd istället med och säg det är faktiskt det här vi behöver och det här tycker teamet, och så visualiserar det istället.
Ingen visualiseringsskuld kan man inte bygga upp.
Nej, precis.
Fick jag det myntat också.
Ja. Ja. Bra, har vi någonting kvar?
Jag tror vi bockat av det mesta, va?
Ja. Vi ska puffa för våra egna grejer också. Ni kan skriva in frågor till oss på agilpodden@gmail.com. Eller frågor eller feedback eller vad som helst. Mm. Eller förslag på gäster eller vad det nu kan vara. Sen finns vi på agilpodden på Instagram.
Precis.
Det kan man, vi försöker visualisera lite grejer där. Vi ska ta en bild på dig och lägga upp också.
Oj då.
Vi kan ta en bild på din bok och lägga upp också. Du kan hålla bok, kolla nu.
Titta!
Ni håller sin bok här. Och så kan vi också skriva där vad ni kan köpa den. Mm. Och sen, vi finns på Facebook och sådär också.
Ja, det gör vi.
Agil på den där också.
Precis.
In och följ oss där.
Och jag vill säga tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja,
det här var superskönt.
Superkul. Det är kul att du kom.
Precis. Vi får se, vi bjuder in dig om 10 år igen och så kollar vi om du hade rätt eller inte.
Nej, jag har inte det.
Okej.
Räcker nummer 2 år.
Ja,
tack så mycket. Tack för att ni lyssnade.
Ja, tack. Hej.
Hej.